Du lyssnar nu på inspelningen från seminariet Psykosocial arbetsmiljö som arrangerades den 20 januari. Seminariet arrangerades inom det projekt om arbetsmiljölagen som Tankesmedjan Arena Idé driver tillsammans med 7 fackförbund från både LO, TCO och SACO. Förbunden som är med i projektet är Akademikerförbundet SSR, Byggnads, Fackförbundet ST, IF Metall, Kommunal, Unionen och Vision. Läs mer om samarbetet och projektet inne på arenaid.se. Du klickar dig fram till informationen om projektet och arbetsmiljölagen 40 år. I den här delen av seminariet föreläser Eva Wingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, om sin forskning. Missa inte de andra 2 delarna från seminariet där Ulrik Lidvall, analytiker på Försäkringskassan, föreläser och kommentarerna och paneldiskussionen med Daniel Gullstrand från Unionen och Jesse-Jörg Wormene från Kommunal.
Tack så mycket. Ja, jag ska tala om den här kunskapsöversikten som heter psykisk ohälsa, arbete och sjukskrivning. Det var ett uppdrag som Socialdepartementet gav till forskningsrådet Forte och som jag fick uppdraget att vara ordförande för. Och vi lämnade den här rapporten i april. Och den har väckt ganska mycket uppmärksamhet just för att sjuktalen för psykisk ohälsa har ökat under den här perioden. Jag var inte ensam om att göra den här rapporten utan hade ett hjälp av väldigt mycket kunnigt folk. Både i expertgruppen som skrev och läste allt vad som har gjorts om det här området. Och också i en referensgrupp. Så det är inte bara vad jag tycker utan det här är det man har forskat på. Och ingenting annat som vi har tagit fram. Och när man då tittar på de här 3 begreppen som vi skulle reda ut. Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Så kom vi ju på att alla 3 begreppen är ju ganska vaga. Vad är det egentligen vi ska titta på? Arbete kan ju se ut på väldigt många olika sätt och ha väldigt många olika exponeringar och faktorer i sig. Och hur vi upplever dem beror ju väldigt mycket på hur omgivningen ser ut i övrigt och vem vi är. Det finns krav och kontroll och spänt arbete, socialt stöd och rättvis miljö och rollkonflikter och fysiskt krävande arbete och skift. Och det finns allt detta som vi då försöker titta på. Vad kan ha betydelse för den psykiska ohälsan? Och man kan då fråga sig lite innan man börjar det här. Och det låter ju nu hela tiden som om arbete bara är av ondo. Men så är det ju inte, utan arbete vet vi ju att det är bra bland annat för att det försörjer oss. Och jag brukar göra, när jag föreläser om det här så brukar jag ställa en fråga till auditoriet. Och det ska jag göra här nu också. Om ni var helt ekonomiskt oberoende, hur många av er skulle sluta jobba då? Ni behöver inte bry er om att ni har chefer runt omkring eller så. Är det någon? Ja, det är några stycken. Och det är alltid likadant. Det brukar vara en så här 10% som räcker upp handen. Här var det lite annorlunda för det brukar alltid vara de yngsta. Speciellt är det unga män som omedelbart räcker upp handen. Och sen efter en liten stund senare så brukar det komma lite äldre damer som säger att jag kanske skulle jobba lite mindre. Men de flesta skulle faktiskt fortsätta att arbeta. Och det tycker jag är hoppfullt och vi vet från annan forskning, till exempel forskning om arbetslöshet, att det som arbetet gör förutom att försörja oss det är att det strukturerar tiden, det skapar mening, det ger oss status och identitet och uppmuntrar till annan aktivitet och kreativitet. Så på så sätt är arbetet viktigt för vad vi gör. Men arbetet kan ju naturligtvis också skada oss om det ser ut på fel sätt. Och ibland så är det ju så, eller för det mesta så är det så att arbetet är kul. Det går fort men det är kul. Och så ibland så snurrar det lite för fort, eller mycket för fort. Och då får man lugna ner sig ett tag. Då får det gå lite långsammare tills det kommer upp till den normala takten igen. Och det här är egentligen det här som vi skulle vilja ha. Det här, ibland går det fort, det kanske inte ska gå för fort, men att vi får möjlighet till återhämtning innan vi går vidare. Nästa begrepp är psykisk ohälsa, och det är nästan ett ännu mer komplext och olyckligt begrepp än arbete. Och tidigare vet ni att man kallade det för lättare psykisk ohälsa. Och det var ju ett hån mot människor som kanske hade en depression som absolut inte är lätt. Men det ingick så att säga gruppen lättare psykisk ohälsa för att man ville skilja det från de riktigt svåra psykiska sjukdomarna. Den här personen här är ju en munkbild av en man som sitter framåtlutad, ger det här deprimerade uttrycket. Och det vi ska komma ihåg är att depression är en livshotande sjukdom. Om det sker impulssjälvmord till exempel, så är det ofta i ett deprimerat tillstånd. Så det är ingenting att kalla egentligen för lättare psykisk ohälsa. Och de svårare fallen, det är ju då det här totala kaoset som finns i hjärnan hos en schizofren person. Och att man vill kalla det för psykisk ohälsa, det kanske är också för att det avstigmatiserar det här begreppet psykisk sjukdom, som ju har haft mycket stigma och man har inte velat tala om det, och man har framförallt inte velat ha det. Och när jag var ung läkare och kom ut och personer hade de här stressbesvären och så vidare, så det man skrev på sjukintyget då, det var psykisk insufficiens. Och det var inte kul. Det var liksom ingen som ville ha den diagnosen. Så att vi har avstigmatiserat det hela genom att tala om begreppen. Att det inte är så farligt. Och det kan vara en förklaring till att människor vågar tala om vad det är de har. Istället för att dölja det bakom en annan diagnos. Och när man läser all den litteratur som vi har gjort, så om man läser engelsk litteratur så heter det då common mental disorders, vanliga mentala sjukdomar. Det är samma sak som liksom det här psykisk ohälsa. Och det som ingår i den här gruppen, det är depression, ångest, paniksyndrom, fobier, tvångssyndrom, posttraumatiskt stresssyndrom till exempel. Och det utgör den stora bulken av de här sjukdomarna. Och det är väldigt många, om man gör studier av olika slag och tittar på hur många i en normalbefolkning som, om de svarar på frågeformulär, om de hade gått till doktorn, hade fått den här diagnosen, så är det många. Medan väldigt få är sjukskrivna. Så det vi ska komma ihåg, att med psykiska sjukdomar, precis som med alla andra sjukdomar, de flesta som har dem jobbar. De flesta som har hjärtbesvär jobbar, de flesta som har högt blodtryck jobbar, de flesta som har sockersjuka jobbar och de flesta som har psykisk sjukdom jobbar. Och jag har fått frågan många gånger nu under den här tiden när jag varit ute och föreläst om det här. Så här, ja, men det här med, är det några sjukdomar egentligen? Det är lite, vi är lite svaga och sådär. Och det som jag sa tidigare, jo, det här är sjukdomar. Och det är också så att de är väl definierade. Det finns någonting som man använder, det finns några klassifikationer av sjukdomar. Vad ska man ha för att, hur ska det se ut för att man ska ha lungcancer eller astma och så vidare. Och det finns klassificerat. Och det är likadant med de psykiska sjukdomarna. Det finns dels det som heter ICD, och det finns också någonting annat som heter DSM. Där man har bestämt så att säga, om det ser ut på det här sättet, då är det den här diagnosen, för att få ordning och reda i det hela och också kunna ge rätt medicin. För det är ju viktigt att man får rätt diagnos för att få rätt medicin och rätt behandling. Så ja, det är sjukdomar. Det är inte bara någonting som vi har hittat på. Och man har gjort flera undersökningar, men här visar jag några stycken. Just det här om man frågar ett representativt urval. Dels är det i USA och sen är det ett urval från 6 västeuropeiska länder. Och då är det så att om man tittar på ett år tillbaka, hur har det varit ett år tillbaka, så är det 26% i USA, 10% i Europa som skulle fått en diagnos om psykisk sjukdom om de hade gått till doktorn med de här symptomen. Och att det skiljer sig från USA, det är nog inte det att vi är starkare och annorlunda i Europa, utan att man har använt lite olika instrument för det här. Men det är många, och de flesta som sagt var jobbar. En tredjedel av Danmarks befolkning får någon gång under livet specialistvård inom psykiatrin. Och i Sverige är det ungefär 50 000 som får psykiatrisk slutenvård. Och 250 000 som besöker en psykiater i öppen vård. Och det är ganska mycket med tanke på att nästan alla med de här besvären går hos en primärvårdsläkare, en distriktsläkare eller en företagsläkare. Så att det är bara de mest komplicerade fallen som får tillgång till en psykiater. Så det här är vanligt. Och det kom alldeles nyligen en artikel i Läkartidningen att man har tittat på att var femte som besökte en vårdcentral fick hjälp mot psykisk ohälsa. Men det var bara 7% som fick en psykisk diagnos. Och det här att man kan ställa frågan, är det här sjukdom egentligen? Det är att ibland mår vi inte så bra av livet. Vi har våra existentiella funderingar. Och det här är Mikael Landén som är professor i psykiatri. Han har sagt att psykiatrin är fantastisk om man har en psykisk sjukdom. Men vi har inte så mycket att säga till om vanliga problem. Och det är väl det man måste fundera över. Vad är livet som kommer till oss på gott och ont allihopa? Och vad är en psykisk sjukdom? Där finns det en skiljelinje som man måste fundera över. Sen har vi det tredje begreppet, och det är sjukskrivning. Och när kan man då vara sjukskriven? Jo, det är en åtgärd när man på grund av sjukdom inte kan utföra sitt arbete. Och där återkommer jag till det igen, att de flesta med en sjukdom, hur den än ser ut, arbetar. Och de flesta av oss här skulle säkert kunna ha lite psykisk sjukdom och ändå fortsätta att jobba. I alla fall skulle man kunna vara professor i Uppsala med det. Men det finns en sjukdom, då, bortsett från maginfluensa, där, som är väldigt olämplig för mig. Och det är om jag får en stämbandskatarr. Då kan jag inte prata. Det skulle vara fullständigt omöjligt att vara här idag till exempel. Och det hade varit tråkigt för alla er som har bytt sal hela tiden. Jag har besvär med en axel. Spelar ju inte som helst roll för mig. Men om jag hade varit tågstäderska eller jobbat på ett som fritidspedagog, så hade det varit förfärligt. Jag kan inte med svårighet lyfta mina barnbarn. Jag skulle absolut inte kunna lyfta 18-3-åringar. Så att arbetets krav spelar väldigt stor roll för om man behöver vara sjukskriven eller inte. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg när man tittar på de här sjukskrivningssiffrorna och vem som är sjukskriven. Och vi återkommer till det, jag lite grann och Ulrik ännu mer. Och så kan man mäta sjukskrivning på väldigt många olika sätt. Och det ska jag inte gå in på, för det är Ulriks område. Och hur sambanden ser ut beror på hur man mäter. Om man mäter korta sjukfall eller om man mäter långa sjukfall och så vidare. Och kvinnor är mer sjukskrivna än män, det vet ni. Och ökningen sedan 2009 har varit störst bland kvinnor. Och vi återkommer det, tycker jag, för att det här har ju också med arbetets krav att göra. Kvinnor jobbar i människoyrken. Kvinnor jobbar i kontaktyrken. Det är väldigt mycket svårare att inte vara sjukskriven med en psykisk diagnos i den typen av yrken. Så det kanske är arbetets krav som spelar in och inte om det är en man eller kvinna. Sen är en annan sak som man ska tänka på när det gäller den här typen av sjuklighet också. Vi ser det ofta som den här överbilden, att först är man frisk och arbetsför och sen händer någonting, man bryter benet eller någonting sånt, eller får ryggskott, och då blir man kanske helt arbetsoförmögen, och så tillfrisknar man och så når man samma arbetsförmåga igen. De flesta kroniska sjukdomar, som många av de psykiska sjukdomarna är, de går upp och ner. Man har full arbetsförmåga, man kanske går ner i en depression, man tar sig. Full arbetsförmåga igen, går ner i en depression och så vidare. Att de är återkommande. Och det är också en sak som man måste tänka på när man undersöker de här sjukdomarna och när man ska göra någonting åt det. Vad fann vi då? Det vi gjorde, det var då att vi gick igenom all vetenskaplig litteratur som vi kunde hitta. Vi letade på vanligt sätt som man gör i alla databaser som finns. Plockar fram alla artiklar. Två personer läser dem och så bedömer man, är det här relevant och har det här tillräckligt hög kvalitet för att vi ska kunna dra några slutsatser. Och då fann vi inte så hemskt många studier, men tillräckligt många för att vi skulle kunna dra vissa slutsatser. Och vi kan alltså bara dra slutsatser om det som forskarna har undersökt. Vi kan inte dra slutsatser om något annat. För det är bara vad som finns i den vetenskapliga litteraturen. Och det man då har funnit är att det här med spänt arbete, och man har väldigt höga krav i sitt arbete och låg kontroll över arbetet, så ökar det risken för depression och för sjukskrivning för depression hos män. Och då kan man fråga sig, är kvinnor så mycket starkare och mer motståndskraftiga mot det här med höga krav och låg kontroll? Nej, förmodligen inte, men det är inte undersökt hos kvinnor lika mycket. Och då kan vi inte dra slutsatsen. Bara höga krav, samma sak där. Utmattning, depression, sjukskrivning hos män och också förtidspension. Låg kontroll, samma sak. Där var det, hade man tittat på sjukskrivning både hos kvinnor och män. Bristande stöd i arbetet var också en sån där faktor som ökade risken för de här vanliga psykiska besvären.
En kort fråga. Är höga krav bara yttre krav, inte krav på sig själv?
Det är yttre krav i princip. Sen kan man ju tolka det på lite olika sätt. Det är en ganska komplicerad fråga. Vi kan ta den efteråt. En annan sak som också är komplicerad här, det är det här med ansträngning och belöning. Den ansträngning och den energi man lägger in i ett arbete och den belöning man får tillbaka i form av lön naturligtvis, men också att bli sedd. Och här är det ännu mer komplicerat, så att säga, vad man lägger in i arbetet, hur mycket arbetet kräver till det yttre och hur mycket man kräver av sig själv. Så att när man undersöker det här med de frågeformulär som finns, så kan man lite dela upp det i de här yttre kraven och de inre kraven man har. Så här är det lite bättre definierat än när det gäller den vanliga lite äldre kravkontrollmodellen. Men det här är lite farligt med det här med ansträngning och belöning. Jag kommer till det på slutet, att de här som lägger in väldigt mycket i arbetet är ju ofta, betraktas ju ofta som väldigt duktiga medarbetare och får bara mer och mer och mer att göra. Och till slut så kan det nå en gräns som inte är hållbar längre. Små utvecklingsmöjligheter, ökad risk för depression, rollkonflikter, att det inte är definierat vilka roller man har på arbete, mål och roller. Mobbing naturligtvis. Katastrofupplevelser i arbetet. Inte så konstigt om det är posttraumatiskt stressproblem, ångest och depression. Och också otrygg anställning. Så det här är vad vi hittade. Det här är vad man har undersökt. Det finns säkert många fler faktorer, men som inte är undersökta tillräckligt mycket. Och när vi tittar den här litteraturen, så är det väldigt få som har, så att säga, gått hela vägen från att man har tittat på hur ser arbetet ut, följt människor för att se vem blir sjuk och sen se och vem blir sen sjukskriven. Det är en ganska komplicerad vetenskaplig studie att göra, ett ganska komplicerat lång studie som man aldrig får pengar till, för det tar för mycket kraft och för mycket resurser. Så att därför finns det färre undersökningar om det. Därför vet vi mindre om hela kedjan än bara arbete, någonting som händer på arbetet och om man blir sjuk. Det kom en rapport nyligen från AFA där man hade tittat på långtidssjukskrivning blir det ju då, eftersom AFA ger ersättning när man har varit sjukskriven i 3 månader. Och då hade man tittat på kontaktyrken. Jag förmodar att många av er har sett den här rapporten. Hur det ser ut där. Och det är då kontaktyrken, det är yrken som har mycket kontakt med andra människor. Skola, barnomsorg, vård och omsorg och personal inom socialtjänsten. Så tittade man på hur ser det ut med de här långa sjukskrivningarna för psykisk ohälsa i de här grupperna. Och som allting annat när det gäller sjukskrivning så vet ni att det var väldigt högt här. Nu börjar man 2005, 2003, 2004 var ju sjukskrivningarna jättehöga. Sen gick det ner till det här all time low 2009 för att sen vända uppåt igen. Och i debatten så talar man ibland om vad är det som har hänt, vad är det som har hänt. Ja, mer skulle man ju veta vad som hände där. För det är nästan inte rimligt att tänka sig att det ska vara så väldigt låg sjukskrivning som det var under den här perioden. Och det finns förklaringar till det, men det överlämnar jag till Ulrik. Och nu är det på väg upp igen. Och om man då tittar här, det här är kvinnor i kontaktyrken. Så är det antal sjukfall här på den här axeln och hur många det finns i de här yrkena. Och då fördelade sig på det här roslingsliknande sättet att de som är mest utsatta, de som har flest sjukfall, det är de som jobbar i socialt arbete, det här bland kvinnor. Den största gruppen är undersköterskor, men som ni ser så ligger de som alla andra så här lite med ungefär mellan 11 och 15 sjukfall per år. Och de som ligger bäst här bland kvinnor, det är kvinnliga läkare. Liten grupp, men ligger här borta. Och hur ser det då ut med bland män? Är det någon skillnad? Nej, inte i... Män har färre sjukfall som ni ser på den här axeln. De är också mycket färre i de här yrkena. Men det är samma grupper som drabbas. Det är de som jobbar med socialt arbete som är de som har flest sjukfall. Så att, och sen fördelade sig de andra här i en grupp. Och så lite läkare här som har färre sjukfall. Men mönstret ser likadant ut för män och kvinnor i samma yrke. Men männen har lite färre sjukfall. Vi tittade också i den här översikten på hur är det med återgång i arbete. Hur är det med rehabilitering? Och det har vi gjort tidigare. Och Forte har givit ut en annan skrift som heter Rehabilitering och samordning. Och det är en sorgsam läsning att läsa alla de här studierna, eller inte så många, men de studier som finns. För det finns egentligen ingenting som fungerar riktigt bra när det gäller rehabilitering. Om man inte involverar arbetsplatsen tidigt. Så ska man göra någonting så kan man göra saker och människor kan bli friskare. Människor kan få högre välbefinnande. Men om det är återgång i arbete man är ute efter, så visade sig snarare att de åtgärder som görs minskar möjligheten för återgång i arbete. Men man gör en hel del undersökningar på det här i Holland. Där man har gjort ganska snygga undersökningar där en del har man involverat arbetsplatsen tidigt. KBT är populärt som ni vet. Och då har man gjort en specialform av KBT som man kan kalla för arbets-KBT. Och då kan man få folk tillbaka lite fortare. Men inte annars. Och det är ju också så att rehabgarantin som ju har fått 7 miljarder, 8 miljarder någonting. man har gjort 3 utvärderingar av den rehabgarantin och alla 3 har ju i princip visat att det ger längre sjukskrivningstider. Och den sista var ju nu Riksrevisionen som kallade sin studie för gör om eller lägg ner. Och det är ju lite allvarligt. Och jag brukar illustrera det med att om man är sjuk och före rehabiliteringen så går man i den här öknen. Man är ganska ensam. Arbetet ser inte så kul ut. Det blomstrar inte någonstans. Och så kanske man får den här rehabiliteringen. Underbara trädgården man kommer in i. Man blir ompysslad och får allt som man inte får i vanliga fall. Och sen kanske man får en sån här fin lång rehabilitering. Och så släpps man ut igen. Till samma öken. Och då är det nästan, jag förstår, det är nästan ännu värre då. Så gör man ingenting här på arbetsplatsen så är den delen meningslös och nästan mer ett hån än en hjälp. Så arbetsplatsen måste involveras. Och det är, jag fick i uppdrag att ha några budskap som ni absolut ska ta med er hem. Och det tycker jag är ett. Syssla inte med någon rehabilitering som inte involverar arbetsplatsen. Sen är det ju så också att arbetet är bra för vår hälsa, för de allra flesta av oss. Och då tittade vi på den lilla forskningsmängd som finns om faktorer som främjar den psykiska hälsan och välbefinnandet. Vi blir mår psykiskt bättre. Och vad är då det för någonting? Ja, det är ledarskap, det goda ledarskapet. Det rättvisa, stödjande och inkluderande ledarskapet. Det är att man har kontroll i arbetet. Och kontroll innebär då inflytande och stimulans. Och att det finns en balans mellan den här arbetsinsatsen och belöningen man får. Att det finns tydliga mål i arbetet. Att det finns anställningstrygghet. Och att det finns en balans mellan arbete och fritid. Och många säger det, ja men va? Det här är väl inget märkvärdigt? Nej, det är inte så märkvärdigt på pappret. Men det är märkvärdigt i verkligheten. Och många har frågat mig, men varför gör de inte det då? Ja, säg det. Och man kan ju dra parallellen till det här. Ofta så är det ju så att många ledare härskar genom att söndra och är väldigt upptagna och så vidare. Man kan ju göra en parallell till fotbollsvärlden. Om Erik Hamrén hade aldrig varit närvarande som ledare och inte talat om för killarna vilka roller de hade, vad de ska spela, och dessutom se till att de alla är ovänner med varandra hela tiden, så hade det inte blivit så bra. Och det blir inte så bra på en arbetsplats heller. Så att det finns positiva faktorer som man kan jobba med. Och vi vet, det är vetenskapligt styrkt, att då mår människor bättre psykiskt. En annan fråga som man ofta får, som vi också har tagit upp i den här rapporten, det är det här bara ett svenskt fenomen? Är det vi som har de här problemen? Har vi det för bra? Är vi lite för bortklemade? Nej, det är inte bara vi. Utan det här är någonting som har uppmärksammats. Så vi tittade då på vad olika organisationer som jobbar med det här har sagt. Och ILO till exempel, International Labour Organization, som en del av WHO, har sagt att psykisk ohälsa är en av de 3 främsta orsakerna till funktionsnedsättning, sjukskrivning och förtidspension i EU. OECD gjorde en genomgång av många länder, bland annat Sverige. Och där fann man att ungefär 2-3% av bruttonationalprodukten går till den psykiska ohälsan. Och det är väldigt många miljarder det. Ungefär 70. Och EU-parlamentet tog en resolution om psykisk ohälsa i 50 punkter 2009. Och 8 av de 50 punkterna rörde arbetet. Man tyckte att det var en så viktig del. Så att man kan säga det, att alla de här stora ledande internationella organisationerna ser det här problemet, beskriver det och tar allvarligt på det. Och då kan man undra, varför blir det ingenting av det då? Men vi får jobba vidare. Det finns många kunskapsluckor, vi behöver veta mer. Och det som jag tycker är mest intressant, det är just det här hur vi har psykisk sjukdom finns. En del av den psykiska sjukdomen är orsakad av arbetet. Då får vi göra någonting av arbetet. Mycket är det inte. Och de människorna måste kunna jobba ändå. Och hur ser de arbetsmiljöerna ut? Hur ser de arbetsplatserna ut? Tycker jag skulle vara väldigt intressant att få veta. Och sen ändrar sig ju arbetet hela tiden. Arbetslivets struktur ändrar sig. Många små egna företagare, invandrad arbetskraft och så vidare. Och hur påverkar det den psykiska hälsan och hur påverkar det arbetsmarknaden på sikt? Det är också någonting som jag tycker är väldigt intressant. Det är ju inte det gamla brukssamhället, det finns ju inte längre. Även om vi ibland uppträder som om det fanns. Och då tänkte jag att gå in på det här lite mer i detalj, en liten stund i alla fall. Vad går att göra för att förbättra arbetsmiljön? Och några budskap att ta med hem. Och det här med arbetsmiljö är ju också lite märkligt. Det är på något sätt någonting som står sist på dagordningen när man har personalmöte och man går skyddsrond då och då. Sen är det där med arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet klart. Och jag brukar säga det att arbetsmiljö är ju det som vi går in i tidigt på morgonen och går hem på kvällen. Och är det någon gång vi vaknar på natten och grubblar över någonting så är det nästan alltid någonting som har hänt på jobbet. Så arbetsmiljön bär vi med oss hela tiden. Och då är det ju bra om den är bra. Och jag brukar använda den här modellen, känsla av sammanhang, som är egentligen KASAM, som är egentligen är en personlighets teori om vad vi har för resurser som så att säga beskrevs av Aaron Antonovsky. Men och det här var, han började med det här, han var en läkare, han har jobbat i Sverige och sen flyttade han till Israel och gjorde en, kan man säga, ganska tråkig undersökning. Han tittade upp på kvinnor i klimakteriet, hur de mådde. En del mådde dåligt. Men det som var det fantastiska med Antonovsky, det var att han upptäckte en del mådde bra. Och det som satte igång hans laterala tänkande var, varför mår de bra? Och det här var kvinnor som kanske hade väldigt, väldigt mycket i sina ryggsäckar. Det här var på 60-talet. De hade utvandrat till Israel efter kriget. De kanske var de enda överlevande. De hade kanske befunnit sig i koncentrationsläger och så vidare. De hade så mycket med sig. Och ändå så kunde de känna den här känslan av sammanhang i livet. Och det han fann då, det var att deras liv var meningsfullt, begripligt och hanterbart. Och jag tycker att det här är nästan ännu bättre som en organisationsteori. Att när man gör någonting, till exempel en omorganisation eller någonting annat som förekommer emellanåt, så måste man ställa sig frågan, är det här meningsfullt? Om man är chef eller om man är ledning i något sammanhang, är det här meningsfullt? Om man då kan svara ja, det är meningsfullt därför att, och det behöver inte vara positivt utan det kan ju vara nedläggningar, det kan vara mycket. När man har bestämt sig för det så måste man göra det begripligt och hanterbart för de som ska vara med om det hela. Och det är vi jättedåliga på. Vi fattar beslut. Och sen kommunicerar vi inte. Eller det kommuniceras inte. Varför? Hur blir det här begripligt? Hur blir det meningsfullt? Och vad händer då? Ja, då får vi en massa konspirationsteorier. De där uppe vet nog. De har nog bestämt. De kan, de vet nog och det blir inte bra. Det var för några år sedan så var det ett stort multinationellt svenskt företag som det inte gick så bra för. Jag tror de hade 17 000 eller någonting sådär anställda. i världen, och då var det röda siffror, och då gick koncernchefen ut och sa det, ja, vi ska skära ner här, vi ska skära ner med 2000 personer. Och det hade han räknat ut, men han hade rätt, att det var en bra åtgärd, att det skulle bli lönsamt då. Och då ställdes alla frågan, ja, vem då, var då, hur då? Ja, sa han, vi ska göra en utredning och vi återkommer om ett par månader. Och ni kan tänka vad som hände i det här företaget under den här tiden. Naturligtvis all energi gick åt att tänka, är det jag, är det dem? Måste jag flytta på mig, ska jag skaffa ett nytt jobb och så vidare. Så att även om åtgärden var meningsfull på något sätt, så var den fullständigt obegriplig och gick inte att hantera för de anställda, för de visste inte mer. Och vi gör ofta det felet, även i den lilla gruppen, att man fattar ett beslut men de andra befinner sig lite i limbo inför det här. Så det är väldigt viktigt att tänka på, och jag tror det är det viktigaste jag säger här idag. Gör ni någonting så måste det vara meningsfullt, och det måste ni verkligen fundera över. Och sen gör det begripligt och hanterbart för de som ska vara inblandade i det hela. Vi har talat om den här modellen, krav- och kontrollmodellen, av höga krav och låg kontroll. Och det här är alltså en modell som publicerades redan 1979. Och det arbetet kan vara, som ni vet, man kan ha höga krav eller man kan ha låga krav. Man kan ha hög kontroll i sitt arbete, alltså inflytande och stimulans, och låg kontroll. Och det fann man, det här började, de första undersökningarna gällde hjärt-kärlsjuklighet. Och då fann man det att de arbetsplatser eller de som hade höga krav i arbetet och väldigt låg kontroll, de som hade så kallade anspänt arbete, de befann sig i en riskgrupp för att få hjärtinfarkt och högt blodtryck. Och sen gäller samma sak, har vi funnit, när det gäller depression, när det gäller ryggbesvär. Så att det här är inte bra. Och egentligen är det, krav är inte så farligt, utan det är kontrolldelen som bägge är viktiga, men kontrolldelen är kanske den viktigaste. Och om man har ett arbete, man kan ha höga krav ibland och sen måste man kunna återhämta sig emellanåt, men man får aldrig förlora kontrollen. Det är väldigt viktigt. Eller man som arbetsledare får man aldrig låta någon förlora kontrollen, för det blir inte bra. Man kanske tror att man får all makt själv, men det blir inte bra på arbetet. En viktig del i den här modellen, den är egentligen en tredimensionell modell, det är det sociala stödet. Att det är också viktigt att man har socialt stöd på sin arbetsplats. Att man gillar varandra. Man behöver kanske inte kramas hela tiden, men alltså det ska vara, de här stödjande strukturerna ska finnas. Och sen kommer vi till den här ansträngnings- och belöningsmodellen. Att det ska finnas en balans mellan den energi man lägger ner i arbetet och den belöning man får. Och lön är det ju som det är med. Det är ju inte sådär snabba kast upp och ner, och man gör något bra så man inte gett hög lön, och gör man dåligt så... Utan det är väldigt långsamma rörelser. Men just det här att bli sedd, att bli uppskattad, att inte vara utbytbar, det är väldigt viktigt för oss på arbetet. Det här med de goda arbetsplatserna och den goda arbetsmiljön, där fick Arbetsmiljöverket för några år sedan i sitt regleringsbrev att de också skulle titta på indikatorer för den friska arbetsplatsen. Och det är ju egentligen inte det som Arbetsmiljöverket är vana att syssla med. Utan de går ju ut och tittar på saker som inte är så bra, och efter sina förordningar och så vidare. Och då fick Per Lindberg och jag ett uppdrag att gå igenom vad vet vi om det här? Vad har man hittat på olika ställen? Och så gjorde vi en rapport till Arbetsmiljöverket 2012. Och där finner man då ungefär samma saker, det som jag har talat om. Det är mycket ledarskap, det är kontroll, det är inflytande, det är den här balansen, också balansen mellan arbete och fritid. Så att det är samma saker som kommer igen. Vi gjorde också, fick också... Det är en insamling av tidigare forskning. Mm. Det är också en sån här systematisk kunskapsöversikt, precis som den här. Ja, delar av det är naturligtvis en annan tid, men inte så mycket. Vi gick inte tillbaka så långt i tiden. Men det är ju olika länder. Man har olika system, olika försäkringssystem, olika arbetsmarknadspolitik och så vidare. Men så är det. Vi gjorde här i Sverige en studie där vi tittade på de friska företagen. Där vi fick pengar från AFA och Alekta. Där vi tittade både på, så att säga, på LO-kollektivet och tjänstemännen på samma företag. För att se vilka företag som var friska. Och det kan jag tala länge om, men det ska jag inte göra. Men det finns en liten, tycker jag, trevlig bok som Prevent gav ut efter det här. Som heter Nycklar till friska företag. Som man lätt läser på en halvtimme. Och där... Vi forskare inte fick säga så mycket, för då sa de, det är ingen som begriper och ingen som vill läsa vad ni säger. Men däremot så gick vi ut till de friska företag som fick beskriva vad de gjorde och hur de hade hanterat det här. Och företag ser ju olika ut, och det vi var väldigt nyfikna då på, hur ser det ut på den offentliga sidan inom kommuner och landsting? Och då var AFA, forskningsstiftelse, vänliga nog att ge oss pengar för det också. Och det är ju mer, var ju mer komplicerat, för kommuner ser ju nästan likadana ut allihopa. De har samma uppdrag, de har samma innehåll, alla har samma dåliga ekonomi och så vidare. Och så vi gick ut och gjorde den undersökningen. Och det har också kommit en rapport som heter Från risk till frisk, om friskfaktorer i kommuner och landsting, och den här kan man få från AFA försäkring. De har den här, och det är en av deras kioskvältare faktiskt. Många som har velat ha den, och just nu så kunde jag inte få tag i någon, så jag kunde inte få med mig någon. Men den kommer igen, och där beskriver också, och det är samma friskfaktor, det skiljer sig inte särskilt mycket åt. Och från det vi hittade i privat industri, utan det är samma saker, ledarskapet, kommunikationen, att man är intresserad, medarbetarskap, att man är intresserad av de som arbetar på en arbetsplats och tar vara på dem. Så att där kan man läsa mer, och där är också kommuner och landsting som berättar om hur gör vi, varför har det blivit så pass här bra här. Och det kan man lära sig någonting av. För jag vill sluta med det här citatet som jag tycker är väldigt bra. Att healthy organizations are not created by accident. Det är inte en slump vilka företag som blir friska. Utan det är någon som jobbar strukturerat med detta. Tack.